Du lyssnar på En tragisk mans död av Caroline Graham i översättning av Elin Dahlqvist, uppläst av mig, Christian Fex. Till Beryl Arnold med tillgivenhet. Förpjäs. Man kan inte skära halsen av sig utan blod. Nej, precis. Folk förväntar sig blod. Jag håller inte med. Det var inget blod i West End-uppsättningen. Äsch, den där Schofield, muttrade Eslin avfärdande. Han är så hopplöst affekterad. Caustons amatörteatersällskap hade tagit en paus i repetitionen av Amadeus. Man hade kommit ganska långt med uppsättningen. De två Venticelli hade slutligen fått ordning på sina stickrepliker. Den öppna spisen till palatset i Schönbrunn skulle vara färdig till helgen och Constanze tycktes äntligen vara på väg att lära sig åtminstone en eller två av sina repliker, även om hon fortfarande hade en mycket vag uppfattning om i vilken ordning de kom. Men det stora problemet, angående hur Salieri på bästa sätt skulle skära halsen av sig, var fortfarande inte löst. Tim Young, den enda medlemmen av teatersällskapet som brukade raka sig på gammaldags vis, hade lovat att ta med sig sin rakkniv den här kvällen. Men än så länge hade ingen sett skymten av honom. Man kan väl skaffa saker, eller hur? Att använda som blod? Jag minns från Royal Shakespeare Companies. Det är väl klart att man kan skaffa saker, Deirdre, fräste Harold Winstanley. Han blev alltid mycket vresig när någon nämnde RSC. Jag tror att få av oss är omedvetna om att man kan skaffa saker. Det är bara det att jag försöker vara en smula nyskapande. Göra någonting som skiljer sig från den gamla vanliga trötta rutinen. Comprenez? Han blickade ut över det församlade sällskapet och inbjöd dem att beundra det övermänskliga tålamod han hade med såna enfaldiga kommentarer. Och på tal om rutin, är det inte dags för kaffe? Jo visst, förlåt. Deirdre Tibbs, som hade suttit på scenen i en flickaktig ställning med armarna om sina manchesterklädda knän, kom hastigt på fötter. Då sa, skynda på, skynda på. Om Schofield är affekterad, sa Donald Everard och hakade på Eslins vassa kommentar, vad ska man då inte säga om Simon Callow? Ja, vad ska man säga om Simon Callow? Sa hans tvilling i ett sarkastiskt tonfall. Deirdre gick därifrån och lämnade dem ivrigt sysselsatta med att racka ner på människor som var betydligt mer begåvade än de själva och tog sig till artistfoajén via mittgången. Det var meningen att Deirdre skulle vara assisterande regissör. Hon hade agerat allmän hjälpreda vid en stor mängd uppsättningar fram till för några veckor sedan när hon, stärkt av ett par söta martinis, blygt hade bett kommittén om befordran. Till hennes stora förtjusning hade man bestämt sig för att tillmötesgå hennes önskan, även om man inte hade varit helt och hållet eniga om saken. Men hennes förtjusning blev inte långlivad. Det skulle nämligen visa sig att hennes uppgifter på The Latimer inte skilde sig nämnvärt från tidigare. Harold hade ingen fördragsamhet, hans egen formulering, med att någon la sig i hans arbete, och hennes trevande förslag hade antingen ignorerats eller lett till att hon utsatts för hans flammande vrede. Väl inne i artistfoajén tog hon fram några muggar och ställde mycket varligt ner dem på brickan för att undvika klirrande. Därefter vred hon på kranen så att det bildades en tunn vattenstråle och fyllde tekokaren. Harold, som gärna såg sig själv som en vandrande tankesmedja, ansåg att varje litet ljud störde hans kreativa flöde. Men som regissör hade han trots allt övertaget, erkände Deirdre sorgset för sig själv. 20 år tidigare hade han spelat på teatern i Filey, regisserat en hel sommarsäsong på Minehead och dessutom medverkat i en stor turné, den ursprungliga West End-ensemblen, av Spindelnätet. Det var ingen idé att sätta sig upp mot någon med den erfarenheten. Några medlemmar av sällskapet försökte naturligtvis. Särskilt nykomlingar som fortfarande hade egna åsikter och ännu inte hade fått den strikta rangordningen klar för sig. Inte för att det var så många nytillskott. Cats var en mycket selektiv förening. Men så var det ju Nicholas, förstås. Han spelade...